Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till ett nytt avsnitt av MotoGP-podden med mig Andreas Mårtensson och med Tobias Lyon.
Vad duktig du är att dra igång det här, Andreas. Jag sitter här och bara gapar, det är ju fantastiskt.
Ibland måste till och med jag lära mig det här. Tänk om du blir sjuk någon gång.
Ja.
Vad gör vi då?
Då får du sitta och podda med dig själv.
Ja, eller får jag ta in någon gäst, då ska jag ändå programleda, så att det är dags att jag lär mig detta.
Ja, jag tycker du är duktig. Vi gör ju det här tillsammans, det är då det blir bra. Känns det, så känns det för mig i alla fall.
Oftast kommer vi fram till vad vi tror i alla fall är bra slutsatser.
Mm.
Åtminstone i det här rummet.
Det är skönt att få vara oemotsagd här.
Exakt.
Du, nu har vi bytt miljö igen. Vad säger du? Vi har ingen riktigt sån här fast, vi har ingen fast plats att göra det här jobbet på.
Nej, nu känns det som att helgen ska dra igång, för vi sitter i våran kommentatorsbox faktiskt. Och den här podden kommer ju komma ut senare egentligen. Den ska ju egentligen vara ute vid det här lagret den här veckan. Men det kommer bli av olika anledningar så kommer den komma ut lite senare. Men den kommer komma ut i alla fall. Men det är ju ingen MotoGP helgen.
Nej.
Utan det är ju Speedway vi sitter och väntar på.
Det är det vi väntar på olika håll av skärmen dessutom. Jag ska snacka i micken och du ska ratta. Är det inte så?
Ja, jo, jag ska ratta bakom kulisserna när det gäller Speedway-sändningen idag. Får se hur det går.
Mm. Men det känns, jag blir ofta, nu har det ju varit tre raka race, jag känner mig ofta rätt mätt direkt efter söndagen där. Det får ta något dygn eller två innan man kan samla tankarna och tänka tillbaka på det som hände. Och nu har det i och för sig gått en hel vecka, men det finns ju en del att snacka om efter racet i Barcelona, det tycker jag.
Jag tycker det finns massor att prata om. Först innan vi gör det så tycker jag vi återigen ska tacka de som stödjer den här podden. För det är ett gäng som gör det ganska regelbundet. Jag ser ju också ett litet meddelande på de som stödjer oss. Alltid roligt att läsa. Jag ska inte outa någon som kanske inte vill bli outad. Men stort tack till alla. Vill man så kan man också stödja oss via Patreon nu. Öppnat ett sånt konto också. Tänkte vi skulle släppa lite extra material. Vart det lider. Så patreon.com MotoGP-podden tror jag vi heter det.
Det låter jättebra tycker jag. Jag är också tacksam och roligt att höra. Och jag tror jag nämnde det antingen i sändning eller under senaste podden här. Jag som inte är så het på sociala medier. Jag träffade ju en person live som berömde. Och skulle det vara så att just den personen stödjer det här så vet jag att han ibland lyssnar lite på övertid eller tittar lite på övertid. Det tror jag att det är ganska vanligt att man kanske inte berättar hur mycket tid man lägger på det här.
Det ska man kanske inte göra.
Jag får vara ganska transparent. Jag har ju mina sändningstider utlagda, men det är mycket tid. Ska man följa det här mycket, då är det ju många timmar varje helg.
Ja, det är det. Och det är mycket emellan också, ja. Som man måste läsa.
Japp. Du, som vanligt, lite plus och minus. Det tycker jag får inleda podden.
Idag blir det spännande.
Ja. Mästerskapet. Ganska förändrat sen senast. Jag vill i alla fall dra in Mark Marquez i det snacket också. Saknas ju fortfarande, men kan vara tillbaka eller på väg tillbaka ganska snart. Det är tester inför avslutningsracet i Portimao. Och sen är det dessutom lite som har hänt på kontraktsidan. Kan det fullmatad, vara punkter?
Precis som vanligt.
Ja,
veckorna går och det finns lika mycket att prata om.
Ja, det är det som är roligt med det här, att det inte tar slut på något sätt.
Nej.
Du, jag skulle vilja att du drar igång med plussidan. Någonting från plussidan.
Är du säker på att jag ska börja där?
Känner du, känner du att du vill börja på minussidan?
Nej, men vi börjar med ett plus, och då tycker jag att det är ganska givet egentligen vem som ska få det första plusset, och det är ju fransmannen som leder mästerskapet nu med 8 poäng, Fabio Quartararo, som till slut hittar tillbaka till vinnande cirkeln och tar en ny seger. Det var på gränsen, ett varv till, det vet jag inte om han hade rätt ut faktiskt.
Nej, jag gillade hur du höll koll på varvtiden där på slutet utav racer. De höjdes ganska rejält.
Det gjorde de. Nästan 3 sekunder långsammare än sin snabbaste varvtid körde de på sista varvet. Visserligen, han kanske, vad vi såg i alla fall, kanske han slog av lite. Men om man tittar eftersnacket, de här unseen som MotoGP.com släpper på torsdag, jag tror, eller någonting sånt där. Då sa han ju att han laddade allt vad han kunde sista varvet, och det var alltså 3 sekunder långsammare än sitt snabbaste, och ett varv till och tror jag Mir hade varit kapp.
Man fick nästan känslan av att åka på regndäck under upptorkande, ja. När de bara brinner upp till slut och det spinner hela varvet.
Man såg det både fram och bak, det bara pumpar ut och in, och ja, det gick inte att köra fortare helt enkelt för Quartararo, men det var ju perfekt avvägt. Så att han gör ju en superbra helg. Han kvalar i första startled, vilket man måste göra för med en Yamaha på den banan. Han har lite flyt inledningsvis när han tar sig förbi Miller, när Miller gör ett misstag, får en lucka direkt, och sen tar han sig förbi både Morbidelli och Rossi, eller Rossi först sen Morbidelli, och de andra två gör ju misstag bakom, och han kan ju ta segern hur enkelt som helst till slut.
Ja, men vi såg ju, som du säger, i slutet där, dels är det ju bra beräkning på attacken och få däcken att hålla just de här 24 varven och inte varken mindre eller mer.
Nej.
Men också den här omkörningen på Miller. Det gäller ju att agera och vara i det läget då när det här misstaget sker. För annars hade det kunnat ta ett halvt varv eller ett varv eller två ytterligare.
Han kunde aldrig kommit förbi.
Så hade det också kunnat varit. Och då hade han ju definitivt blivit i kappåkt utav. Ja. Så att det redan där är ett viktigt skede i racet, på ett sätt.
Ja, och vi kommer komma in till det här lite senare. Det är ju någon som inte gjorde det här lika bra. Men han har ju lite flyt också. Det går ju inte att bortse från att Quartararo, han är grymt snabb och han har det mesta under kontroll. Men han har den där lilla flyten på sin sida också. Och har haft de här gångerna som det har gått bra egentligen. Jag tänker båda Jerez-racen, hade han farten, absolut, för att vinna racen, men han har också hela motorer därifrån. Det har inte de andra Yamaha-förarna. Kanske på grund av att de fick ligga i trafik och de motorerna gick ännu varmare. Han fick ligga i ren luft. Är det flyt eller inte? Ja, det är klart att han befann sig i den situationen, så att sån flyt är det inte, men det är liksom inga direkta motgångar.
Nej, inte lika hårda som de övriga två i första startled.
Han kör av på Red Bull Ring, är tvärsist, då blir det rödflagg. Han får en ny chans att ta sina, jag kommer inte ihåg vad han blev nu, han blev 11 eller något liknande. Men han tar sina poäng, vilket han inte hade gjort annars.
Nej, det är sant. Men det är ju det som i slutändan av ett mästerskap också kan ge en titel i det här fallet. Men å andra sidan ska vi komma ihåg att han har ju varit av också och kraschat. Han kraschade ju bort viktiga poäng och många poäng i första racet på Misano.
Därför var det nog jätteviktigt för honom psykologiskt att han inte gjorde detsamma den här helgen, utan han tog de här poängen, han tog segern och tillbaka på vinnande spår. Jag tror det var psykiskt, så tror jag att han, precis som han sa, varit nere nu i några racehelger, och det har vi märkt. Och det var en väldigt viktig seger psykiskt.
Ja, men jag tycker man har märkt det på dels reaktionerna på den här bestraffningen, en position nedflyttning, Misano, andra racet. Och det här, det är lätt att tappa rytm och självförtroende som förare. Och frågan är om det ligger hos honom det här, komma tillbaka just den här helgen, eller om det är sammantaget arbete med team och de personerna som är runt honom, samt honom själv.
Ja, säkert en kombination som det är alltid i den här sporten, men jag tror att mycket handlar om han själv faktiskt. Det var som vi pratade om i förra veckans podd, det var vettigt för honom att komma hem några dagar bara mellan Misano 2 och Barcelona. Hans hem ligger ju på vägen då ner till Barcelona. Och det är ju som hemmaplan för honom det också. Så att, jag tror det var viktigt ändå att, att komma hem någon dag, ladda om och sen så var han ju stark redan från FP1.
Mm. Tycker du inne på en viktig sak här också? För vi vet vad som hände för Jorge Martin här efter Österrike. Han fick ju covid-19. Det är ju fortfarande så att den här pandemin pågår och smittan finns lite överallt i samhället. Just de här tillfällena, då handlar det ju också om lite tur eller fingertoppskänsla. Det är klart att man ska ha sina avstånd och så vidare, men det är ju också så med de här förarna och teamen att det man reser runt och det träffas människor och det är, ja, det är också lite slumpartat hur, när och hur det skulle kunna slå.
Jag tror att det är många förare nu som verkligen är rädda för det här viruset faktiskt. För det kan sätta käppar i hjulet för i stort sett alla förare, och då kommer det bli mästerskapsavgörande. Så att nu är det ju extremt viktigt att hålla sig ifrån andra människor, och jag tycker inte man ser det riktigt på sociala medier, utan senast häromdagen så såg jag Rossi med hans akademi träna liksom på någon liten go-kartbana. Jag såg han någon journalist där, Simon Pettersson, där han var iväg med Petronas-gänget med McPhee och Vierge bland annat. Miller var väl inblandad där också. De träffas ändå i, visst är det depån och folk därifrån, och då än så länge är det väl lugnt då, men ändå känns det som att
det är, ja, inte kassaskåpssäkert.
Nej, inte, nej, exakt så, nej, känner jag också.
Nej.
Hade jag varit i den här sitsen som en utmanare om mästerskapssegern i år, då hade man ju liksom, ja, man hade ju varit superrädd liksom för att få det här, för det då är mästerskapet över.
Man hade ju kanske blivit sån, de kanske skulle dra lärdom av de här svenska längdskidåkarna som hyr en liten stuga upp i någon vinter, knappt en vinterort, men där det finns snö, och sen bara isolerar sig och tränar, ja, och ja, håller sig där.
Därför är det inte bra med den här lediga helgen heller, tror jag.
Av den anledningen inte.
Och sen, nu är det början på oktober, visserligen vädret behöver svikta lite grann då i Medelhavet eller Italien, Spanien, men fortfarande ganska bekagligt för, ja, för folk att vistas ute. Så ja, det är, man får sådana här visir som Maradona hade, så ja. Det var heltäckande visir. Så ut som en gammal sån här skoterhjälm som man har i Spanien.
Kör med sån här Lorenzo får plocka fram den här astronautstuket igen.
Ja, exakt.
Riktigt stor.
Ja.
Eller någon gammal dykarhjälm. Men du, det här med Quartararos då, insats och däcken som vi säger, som ändå blir kritiska i slutet på racet. Är det han själv eller är det teamet, eller hur går den kommunikationen till under ett race då? För det var ju verkligen på gränsen.
Du menar kommunikationen, mycket som är kvar av däcken eller?
Ja, och är det enbart föraren som sköter det här, eller ja, är det ett samarbete under helgen som teamet ligger bakom?
Nej, men alltså absolut, ett samarbete under helgen när man helt enkelt har en strategi. Man vet när däcken ska börja gå av. Då har man säkerligen då en andra mappar som man ska använda, som är kanske lite mer aggressiva i vissa lägen och sen har man lite mer mildare i andra lägen för att spara däcken. Och sen måste ju Quartararo köra, eller föraren måste ju köra på ett sånt sätt som man inte utnyttjar hela däcket redan från början. Mycket av det handlar ju om utgångar på kurvorna, att man inte lägger på gas så tidigt, utan man gör det just när det är kritiskt för att få med sig varvtiden, eller om man behöver köra om någon eller vad det kan vara för någonting. Så att det är mycket upp till föraren under racet, men sen visste ju alla som körde på det mjuka, och det gjorde ju egentligen alla förare, men Yamaha-förarna visste att deras däck kommer gå av ordentligt i slutet av racet, och då är det ju bara att anpassa sig efter det. Sen att det blev just på det varvet, det hade de säkert på känn att de sista varven kommer bli kritiska, men det kommer bli det för alla. Och vi hörde ju Rossi säga det där innan han gick omkull, eller när han hade gått omkull, så var ju han rädd för just Suzukina, i och med att de har ju visat sig väldigt starka då i slutet av racen.
Men just det här med, där är ju tillbaka igen till inledningen på racen, där är ju också det viktigt hur mycket man behöver fightas för sina positioner, hur mycket man behöver åka bakom som du säger och attackera och inte kunna välja sina linjer. Och Quartararo hade ju bra flyt, trots att han var några positioner ner i början där. Så sammantaget hade ju hans däck lätt kunnat gå av ett par, tre varv före slutet.
Ja, och det är det som hade varit så intressant, och som vi pratade om i sändning, som vi pratade om efteråt, att vad hade hänt om Rossi var kvar? Då hade Quartararo troligtvis blivit mer hotad. Han hade fått ta i lite mer i mitten, slutet av racet. Hur hade däcken tagit det? Det kan mycket väl ha varit så att Rossi skulle kunnat på något sätt stressa sönder Quartararos bakdäck så att Suzuki hade kommit i fatt om.
Det är inte kanske båda dem.
Exakt, det är inte alls omöjligt. Med Rossi kvar i racet så kanske Rossi hade blivit fyra Quartararo och trea med två Suzuki framför. Inte alls omöjligt. Så att det hade varit väldigt, väldigt spännande att se vad som hade hänt om Rossi hade hållit sig på djur.
Mm. Ja, den vurpan var tråkig och synd av just den anledningen som du säger här. Att den hade varit intressant att se fighten dem emellan och vad det hade lett till. Ja, ska vi räcka med plussa på Quartararo? Jag tycker vi byter spår och går över på minussidan. Och där är ju känslan att det är ett stående namn som återkommer. I alla fall vill jag igen lägga in Vinales på minussidan.
Han var ju faktiskt på plus förra veckan.
Mm, vi hade ett undantag, det är väl det som bekräftar regeln. Jag önskar att han var oftare på plussidan för att det är en fantastiskt snabb och duktig före på mycket. Men den svaghet som man visar igen här under racet i Barcelona, den jämfört med andra Yamaha före, då blir ju han lätt på minussidan.
Tyvärr är det ju så. Och vet du, jag funderar på det här massa och anledningen till att jag har gjort det, ni har ju hört mina utläggningar om Vinales tidigare under säsongen som har varit ganska mastiga, kan jag tycka. Men jag funderar fortfarande på Vinales och vad ska man säga egentligen? Anledningen till det är nog att jag känner igen mig, tror jag. Jag känner igen mig i Vinales när det gäller det här.
Från dig själv, från din karriär?
Ja, exakt. Och det är därför det är... pratar man kanske lite i egen sak, men jag håller inte med riktigt alla som skriver om Vinales just nu att nej, men han måste få ordning på huvudet och han måste liksom få det och han är inget världsmästarämne och han mycket negativt om Vinales. Och jag köper varför den diskussionen har kommit upp, men jag kan inte heller sluta att tycka lite synd om han faktiskt. Faktiskt.
Ja, det gör jag också. Jag har absolut empati med honom och hans tillkortakommande när det gäller racen där. Men han har ju farten. Det måste ju, jag vet inte vad som händer där på söndagen.
Jo, jag vet precis vad som händer. Det är det som är grejen, att jag vet precis vad som händer. Och det, jag har också suttit på en maskinmaterial som har för lite effekt. Och jag har också haft min svagaste punkt precis i inbromsningen. Jag satt på en Honda som var effektsvagare än många andra cyklar. Och jag var sämst i startfältet. Överdrift, det var jag inte riktigt. Men jag var inte, min starka sida var inte att bromsa sent. Och då spelar ingen roll. Du kommer ingenstans. Du kan vara hur bra på mycket annat som helst. Men du kommer ingenstans.
Nej, för det är där det går att attackera för omkörningar. Som du säger. Och det är gratis meter på raksträckorna. Det är klart att det är två viktiga punkter i körningen. Så är det ju. Jag fattar ju också vad du menar när du säger så, att det går inte att köra om på samma sätt genom kurvor.
Det går inte att köra om, speciellt om man är lite svagare på bromsen och lite för lite effekt, vilket Yamaha har. Startar du då femma, vilket är den enda skillnaden mot de andra tre Yamaha-förarna, de startar i första startled. Så racet för Vinales, det avgjordes i kvalet. Det var där det avgjordes. Tittar man även på graferna som säger hur bra start han gjorde jämfört med andra förare, så gjorde han inte så jättetokig start. Ganska dålig igångsättning, det hörde vi. Men sen sista metrarna så bara visslade runt omkring, ner till första kurvan. Vi var inne på det. Då blir man gärna lite defensiv. Och sen är han fast där. Han kommer ingenstans. Han kan köra hur fort som helst, hur snabb övning som helst. Men de framför gjorde inga misstag. Och det är precis det jag menar med att Quartararo hade lite flyt när han tog sig förbi Miller. För att en annan förare som inte har gjort de här misstagen som Miller gjorde flera misstag under det här racet, då hade Quartararo varit fast där också.
Nej, men den här beskrivningen som du gör i början där av racet på Vinales då, när han blir passerad av så många som man blir in mot första sväng och genom första S-et och det här, det är ju precis det som händer. Det går ju faktiskt att göra jämförelser i trafik också om man åker i storstäder i Europa där. Och är man lite snabbare än övriga, då väljer du ju själv spår, var du kör förbi och var du gör grejer. Men börjar det komma bilar, och då tappar man ju helt rytmen i körningen. Helt. Och det är det som händer för honom. Och han blir inte den, han tar inte kommandot i någon situation där. Från att han börjar bli omkörd så blir det...
Men det är inte så lätt att göra det.
Nej, nej.
För han sitter nej, då, på 15-20 hästar för lite.
Men hur bromsar han in i första sväng då?
Ja, men jag säger också det. Bromsen är inte bra in i första sväng heller. Men man blir defensiv på grund av att man har gjort en sån dålig start. Och sen blir han dessutom ganska rejält trängd av Alex Marquez som kommer på vinst och förlust på insidan. Ganska vårdslöst om man ska vara helt ärlig. Vi såg det när från Dovis kamera också när han gick omkull med Sarko. Det var nog Petrucci som pekade bak och så såg vi Alex Marquez kom då bara på insidan studsande. Så att, men han kom ju i den situationen på grund av att han inte kommer ner till första svängen ordentligt och blir defensiv. Men ja, det är så svårt där. Man kan anklaga honom för mycket, men jag tycker lite synd om han faktiskt. Det måste jag säga.
Finns det någon medicin för honom då?
Kvala bättre. Kvala. Han måste kvala bättre. Och det som hade varit intressant att se, det hade ju varit en annan Yamaha-förare i Vinales läge där, i femte startposition. Jag tror att alla de andra tre hade gjort det lite bättre än Vinales, det tror jag. Men de hade inte varit med i palldiskussionen.
Nej, det köper jag också.
Jag tror inte det.
Inte på den här banan. För då, nej. Det var vi faktiskt inne på i sändningarna också under kvalet där. Eller under helgen. Att det, med den där långa accelerationen ner till kurva 1, då är det ju... Vi hade ju nästan förutsett det här att Miller åtminstone skulle passera. Och övriga i andra... Eller tredje startled också, där det fyllde på med Ducati. Så...
Quartararo i femte startruta, han hade inte vunnit racet. Jag tror inte det. På riktigt så tror jag inte det. Så att jag tycker han får lite för mycket kritik av att det inte står rätt till i huvudet på Vinales. Jag tycker inte att det handlar om det i det här fallet. Det handlar om ett dåligt kval, för lite effekt. Och sen kanske en av svagheterna är ju att ta sig förbi. Det vet vi sedan innan. Inbromsningen att ta sig förbi är en svaghet hos Vinales. Det är inget snack. Men jag tycker inte man ska dra för stora växlar av det.
Det han har gjort till det här året, det är ju ändå den här inställningen emellan. Jag tycker han har haft mycket lättare att lyfta blicken och se vidare efter de här motgångarna som ändå varit ganska många. Så att där är det ju en förändring och förbättring förhoppningsvis.
Ja, det är det.
Som inte bara är ett spel utan att
det är en förändring.
Genuint.
Ja, det är en förändring.
Han ser ut att ha lite roligare i arbetet med att köra MotoGP-cykel. Ja. För det är ju ett arbete för de här.
Ja. Men som sagt, just när man är svag i inbromsningarna och för lite effekt, du sitter i en riktig rävsax gör du, när det är på det sättet. Och det kan ju vara, vi pratade om det förra året också, just med Vinales, att han väljer kanske att ställa in cykeln på ett visst sätt som gör att han inte heller blir starkare i inbromsningen. Men å andra sidan, då får han med sig varvtiden om man ställer in det på det sättet. Gör han inte det, då får han inte heller med sig varvtiden och då är man inte med på det sättet. Så att det är en sån här moment 22 det där. Du måste ställa in cykeln på ett visst sätt som du trivs med för varvtiden. Och nu är det så extremt jämnt. Så att det är inte lätt.
Nej, det låter som tillbaka till kvalet då. Att där måste det ske för honom. Då måste han vara med i första startled.
Det måste han vara. Han måste vara i första startled. Just när man har svagheten i inbromsningar. Då måste man vara i första startled. I alla fall som Yamaha förare.
Känns det som, ja, jag känner mig färdig med Vinales för stunden. Nu har vi i alla fall inte, den här gången tycker jag att, om man får ge en egen reflektion, nu tycker inte jag att du sågar honom på samma sätt.
Nej, jag sågar inte honom, jag ger en förklaring och jag sågar egentligen de som sågar honom.
Det här är ju positivt för Vinales, det låter som att det är lite försvar ändå.
Det är lite försvarande av honom, för jag har läst alldeles för mycket skit om honom senaste veckan, tycker jag. Som man inte riktigt är förtjänt av. Sen håller jag med om att för en kandidat för mästerskapet kan inte prestera så här dåligt. Absolut. Men jag tycker han har fått lite väl mycket skit.
Mm. Ska vi ta något mer på minussidan innan vi vänder?
Kör.
Jag skulle vilja placera V4-erna den här helgen på minussidan. För de hade inte muskler att utmana någon V4. Och då är ändå de cyklarna som är snabba, toppfartsmässigt, bra under bromsningar. Men någonting är det som gör att inte de står racedistansen ut eller står emot radfyrorna i det här loppet.
Ja, de gör ju inte det överhuvudtaget. Topp 4 är radfyror. Nästa radfyra är precis som vi pratade om. Vinales står på 9:e. Och den sista radfyran var i Sandfållan. Så att topp 4 och 9:e. det var verkligen radfyrornas helg. Och mycket kan vi ju skriva upp att det har med bakdäcket att göra. Absolut.
Livslängden på bakdäcket, eller
vad hur det fungerar. V4-erna verkar ha stora problem, precis som då vi beskriver inbromsningarna in i svängen. På ett helt annat sätt än vad radfyrorna har, för de kan istället dra nytta av det extra fästet som finns, som de kan utnyttja då i kurvhastighet istället.
Nu, min karriär var ju långt tillbaka, men jag använde rätt mycket bakbroms inledningsvis. Jag kör fortfarande mycket på is, och där styr man rätt mycket med bakhjulet. Problemet med Ducati till exempel, det verkar ju vara att man inte får runt cykeln tillräckligt väl, och då måste man ju ha ett, det här blir ju väldigt, det blir ju amatörmässigt jämfört med MotoGP-förarna, men känslan är att man vill liksom kunna vrida till cykeln mitt i sväng där för att få en rakare utgång och kunna börja accelerera, och det är därför man även har de här tumbromsarna och det man, men som jag har förstått så är det ju, tillåter ju inte, som du säger, det här nya bakdäcket. Det är lite för bra fäste i det. Och då pushar det ju kanske framhjulet istället.
Och jag får en känsla av att det är lite tidigare än så, vad du beskriver nu. Lite tidigare kommer problemet redan i när du liksom ska in i svängen. Det du pratar om att man lägger på bakbroms ut i svängen eller mitt i svängen, det är ju för att förbereda utgången. Men jag tror att detta sker lite tidigare. Att det är för bra fäste pushar framhjulet. Jättesvårt beskrivet.
Men där har man ju också en av de få grejer som fortfarande är manuella på motorcyklarna, som är helt styrda av föraren, och det är just den här bromsningen. Just det här med framhjulsläpp, den är ju fortfarande upp till var och en och känslan att rädda.
Ja.
Och där har man ju det är en förare som sticker ut med det är Marc Márquez. Och övriga kraschar ju ofta med framhjulsläpp.
Ja. Och därför har det ju varit så, när du nämnde Marcus nu, har det varit kul att se hur Marcus hade hanterat det här. Vi har ju bara sett honom i nästan ett helt race. Och
där var han ju överlägsen.
Ja.
Fartmässigt.
Ja, och han sitter på en V4. Det är det som är så intressant i det här. Att just den, det som i alla fall, nu är det ju Dovi som är mest beskrivande hur det här känns. Och där känns det som att Marcus är strået vassare än alla andra. Och kan han komma runt det där? Vilket han uppenbarligen kunde när vi såg han köra. Men han gjorde ett par misstag också, ska vi ju komma ihåg då. Men han körde ju rätt fort. Utan att överdriva.
Ja, men det låter ju också i teorin som att kan man bemästra det där, då har du ju plötsligt mer däck att få ner farten med. Det blir ju mer likt bil på det viset. Plötsligt har du mer gummi. För tidigare har ju bromsningarna skett med bakhjulet i luften mycket.
Ja.
Och helt förlita sig på fram. Nu blir plötsligt mer gummi. Det borde, i teorin, borde det vara mer att spela på här.
Faktiskt.
Från fäste till krasch är jag ute efter nu.
Ja. Ja.
Men det är en intressant utveckling ändå. Och vad många förare ändå som det har ställts på ända. Och det går ju även till Moto 2. Då handlar det om framdäcken. Men den här ändrade känslan är ju...
Bara i däcken, ja. Det blir jättestor skillnad i däcken. Och det bevisar också hur jämt det här mästerskapet är, just att det kan se ut på det här sättet, att en sån ändå, det är en stor förändring visserligen, men ändå en liten förändring vill jag ändå säga att det är stor förändring, men ändå en
det är en komponent bara, ja. På något vis,
och det får det här att bli helt annorlunda egentligen, resultatmässigt. Sen får vi se, det kommer inte vara på alla banor såklart, men den här banan så passade det radfyrorna väldigt, väldigt bra.
Men totalt sett då, V4 kontra rad 4, går det att säga någonting om säsongen som helhet? Fördel, nackdel för någon utav motortyperna?
Nej, det gör det inte. Det beror på bana, det beror på temperatur. Vi hörde KTM och Pol Espargaró och gnällde rätt mycket på att det var för låga temperaturer, vilket inte funkade för KTM, och det är en utav anledningarna till att han hamnade i samförhållande. Så att nej, det gör det egentligen inte. Men det finns ju rätt många banor där rad 4 borde gå bra, kan man tycka. Valencia borde gå väldigt, väldigt bra. Portimao finns ingen anledning, för det är det långa raka möjligtvis då. Le Mans nu i helgen, nästa helg. Varför skulle inte det kunna gå bra för rad 4? Så att det sen är det bara gång kvar egentligen.
Men att det hamnar på minussidan här för mig, det är ju att det, här blir det så tydligt. Jag tänker utifrån att... Det skulle ju vara, skulle jag konstruera en motorcykel så skulle jag vilja ha den fungera så brett som möjligt naturligtvis i ett sånt här mästerskap. Och en sån här helg som var, då blir det ju tydligt att nej, det här funkade inte, i alla fall inte ihop med de däck som är just nu.
Nej, och frågan är om de kommer lära sig V4-erna. Om Ducati, Honda framförallt då, kommer lära sig att hantera de här däcken, KTM.
Du tänker generellt hela föruppsättningen och...
Ja, men jag menar att om fabrikaten kommer lära sig att köra med det här bakdäcket, eller om vi kommer se de här stora skillnaderna som vi ser, fyra radfyror, topp fyra. Det finns bara 6 stycken, ska vi komma ihåg. Så det är ju inte så att de är jätte...
Kryllar inte
av dem. Nej, det kryllar inte av dem. Eller om V4-erna kommer komma i fatt. Jag tror att de kommer göra det. Och jag hoppas det, för att jag vill inte att det ska bli ett sånt här segment där däcken avgör vilka som kommer vara uppe och nere. Utan det har jag ju varit inne på innan, att jag skulle vilja se ett bredare spektrum med däck som man får använda av samma fabrikant. Att man kanske har 10 däck. Du får välja vilket däck du vill. Varsågod.
Så att de här 3 blandningarna som kommer med till varje helg, det är istället då 10 olika blandningar?
Ja.
Ja, men från Michelin allting.
Exakt. Men då måste man kanske då välja då dem i tid liksom. Några veckor innan, som man inte släpar med sig 7000 däck. Det gör de ju nästan ändå.
Ja, men... ja, det har inte till med för låg siffra.
Nej, exakt. 10 000. Nej, jag vet inte, men det är rätt mycket däck de gör åt. Men ja, det hade jag nog velat se egentligen faktiskt. Ja.
Jo, och sen blir det ju de här just däckhårdheterna där. De är ju, det är subjektivt på något vis. Ja. De är ju relaterade till varandra bara. Det är inte, vi har ju inte de fasta beteckningarna på dem.
Och det är någonting som vi måste försöka komma åt. För det är någonting som är intressant. Och vi hörde en intervju med Marcus för några veckor sedan. Och då sa ju han, direkt när däcklistan kommer, då skickar Alex Marcus screenshot på den till Mark Marquez, och så kan Mark Marquez då komma med lite tips och input hur de här däcken fungerar och sådär. Och då märker man ju direkt att det här är inte bara soft, medium, hard man har att välja på. Det visste vi från innan också, men man vet exakt vad det här däcket går för, hur nära varandra de ligger, vilken konstruktion, vilken stomme det är, vilken gummiblandning det är, var den här sitt starka, vilken temperatur de fungerar respektive inte fungerar. Det är så extremt många parametrar som vi inte har en aning om. Vi ser bara att de åker på mjukt eller medium. Det säger inte någonting egentligen.
Nej, det får bli nästa utvecklingsområde här. När,
vi har många regelförändringar som MotoGP-podden vill komma med här.
Ja, visst. Det är bra ju. Det är det som är skönt på avstånd. Man kan ju bara sitta och spåna i det här.
Exakt.
Vill du bryta in med något plus, Andreas?
Ja, det vill jag. Och då vill jag hylla ett märke som... inte har varit med sina båda cyklar på pallen sedan Le Mans 2007. Då var det Hopkins som kom på pallen. Det var Vermeulen som vann och det är Suzuki vi pratar om.
Och vissa som lyssnar känner knappt igen namnen.
John Hopper Hopkins.
Ja, honom ser vi i depån i alla fall.
Han är ju coach till Joe Roberts. Ja.
Mm, i Moto 2 då. Och Chris Vermeulen såg vi både köra MotoGP och Supersport 600 och Superbike och...
Han ser vi ju normalt sett också i depån, för han är ju för, är det för Fox Australia?
Tror jag. Ja, det är ett australiensiskt
tv-bolag. Ja,
hoppas jag säger rätt. Australiskt, australiensiskt. Den där är svår.
Nej, australier heter det. Ja. Jag har fått lära mig det av...
Ett australier tv-bolag, är det så det heter?
Nej, det vet jag
det
inte.
Det där blir svårt.
Australiensiskt tv-bolag heter det, men man är australier.
Ja.
Jag fick nämligen en...
reprimand.
En reprimand av våran kollega Sandy Berlin för någon podd sen. Då sa han just att det heter Australien. Ja, det har han fått lära sig av Bengt Grive en gång i tiden.
Vad heter det om man kommer från Elfenbenskusten?
Ja, då? Du brukar ju dra den. Du kan få fortsätta briljera med den.
Ja, men den är ju svårare. Ivorian. Men det är ju Elfenben där, Ivory. Hur som helst, det var långt ifrån ämnet.
Det var det faktiskt.
Ja, det var det. Men det är svårt. Det var vi inne på var ju Suzuki. Det var bara, jag har bara en fråga här. Har du kört en Suzuki någon gång?
Ja, det har jag gjort. Jag har kört en GSX R750 och en GSX R1000. Gixxer kallad.
Det har jag. Jag var inne på att du inte hade gjort det ens.
Jo, det har jag faktiskt. Jag har kört Endurance med de cyklarna. Det är det enda som jag har tävlat med dem.
Vad tyckte du jämfört med Bladen då? Gick det att säga någonting där? Var det så nära i tid att du gick att säga något?
Ja, det gjorde det väl. Nej, men den svängde ju inte alls lika bra, suckan. som Hondan. Nu var det ju lite andra, alltså när Hondan kom där 2008, då var ju den lite banbrytande just med att den kunde svänga väldigt enkelt runt en egen femöring egentligen. Jämfört med gamla R1:an och Suckan och några till som var väldigt trögstyrda. Sen har de säkert blivit bättre också.
Men då var det så.
Men då var det så.
Jag kan säga att Honda, när Fireblade kom också, 92, första gången jag testade en sån, det var på gatan, då höll jag på att köra upp i en rondell på insidan. Så känslan, ja, den bara trillade in i sväng.
Det är ju lite typiskt för Honda. De är oftast inte bäst på något, men de är bra på allt. Ja. Och paketet blir riktigt bra. Ja. I alla fall när det är gatcyklar, det är min uppfattning.
Nu är ju nästan Suzuki där med sina MotoGP-cyklar istället. Exakt. Kanske inte bäst på något, men väldigt bra på mycket.
Ja, de måste få till kvalen. Och de måste få till det att de tycker att de har för bra fäste inledningsvis. Kan de få till det och inte rubba någonting annat som däckslitage?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I slutet på racen, ja, då är de giftiga.
Men just det där med för bra fäste, vad menar förarna egentligen i det?
Nej, det är faktiskt svårt, men det kan vara just det här nya bakdäcket också som pushar framhänden på ett annat sätt. Ibland kan det vara att det svänger för bra, att man har för bra fäste, men att det blir bättre sen jämfört med sina konkurrenter när däcken går ner lite igen. Och det är så de har, beskrivit det, Suzuki-föraren. Jag tycker ändå att vi ska ge Suzuki ett plus, för de tar som sagt dubbel pallplats. Men jag tycker i min bok är knappt någon av dem värda ett plus faktiskt.
Du hade förväntat dig mer av båda?
Det hade jag faktiskt gjort. Rins hade jag förväntat mig betydligt bättre kval. Mir tycker jag blev hängandes bakom Miller alldeles för länge. Men, som vi pratade om Vinales, Mir kom förbi när Miller gjorde ett misstag. Inte förrän då. Det gick inte komma förbi. Men jag tycker att han var inte riktigt i rygg på Miller heller i mitten av racet. Utan han låg där lite för länge, och till slut är det ju det som avgör att han inte kom i fatt Quartararo. Så att jag tycker kanske till och med de första 2/3 av racet tycker jag Mir var så där. Han låg på sin femte plats och inte mycket hände.
Men det kanske är en blandning där med passivitet eller spara däcken eller vänta på rätt tidpunkt. Men också det som du säger här, att inte komma förbi på ett vettigt sätt, eller att det riskerar för mycket genom att göra ett omkörningsförsök.
Ja, exakt.
Det vet man ju inte utifrån vad som är vad i det där riktigt.
Nej, man vet inte det. Och jag har också läst lite om Mir här, att får han bara ordning på kvalen, då kommer han vara med. Och det har jag också tyckt innan. Men nu startar han ändå i tredje startled. Han var femma inledningsvis, direkt egentligen, bakom Miller. Men sen blev det ändå en lucka till Miller. Så att jag vet inte om man hade kvalat bättre om det hade hjälpt, faktiskt. Och jag vet inte om det hade blivit så himla mycket bättre om han hade startat i andra startled.
Nej, ett tag såg det faktiskt ut som att han skulle tappa
exakt, det tappa är det jag menar. Och det är därför inte jag är beredd att ge honom just ett plus, att han inte låg på där inledningsvis.
Och Rins fortsätter göra för dåliga kval, ja, totalt.
Det, ja visst, vad startar han nu här? Då har ju griden uppe här, vad startar han egentligen?
13 nu, vi får scrolla lite grann.
Ja, exakt. Nej, det är ju lite för dåligt. Och han hade ju ett hästjobb framför sig att ta sig förbi alla.
Men vi ska komma ihåg också, Rins kvalen påverkar inte så mycket, men han är ju fortfarande inte helt återställd efter sin krasch där på Jerez.
Nej, det kommer ta tid. Kanske till och med krävas en operation.
Det måste ju påverka hans säsong totalt sett här.
Det måste det absolut göra, ja absolut. När man tänker på det och behöver ha behandling för det hela tiden, så är det klart att det påverkar.
Ja. Vi flyttar över på minussidan, tycker jag. Jag vill ha en förare till där, och det är också relaterat till kvalen för min del. Dovizioso, som kraschar ur det här racet. Och han är ju på en plats i inledningen på racet där han inte borde befinna sig.
Ja, mästerskapet. En poäng ledde han med. Han går ifrån Barcelona 24 poäng efter. Det kunde inte blivit mycket sämre för honom än vad det blev. Åker omkull alltså i andra svängen. I kulldragen av Sarko. Race incident, utan tvekan. Ingen bestraffning ska delas ut, kommer inte delas ut. Men alldeles för dåligt kval. Men det är det som är lite problemet här, att ända sedan egentligen premiären med Dovizioso, när vi såg också hur svag han var i Bruno, så har han hyllat som en, ja men Dovizioso kommer ta det här mästerskapet på rutin och han kommer, du vet, vinna det här. Ja, sen går han och vinner ett race åtminstone på Rebelring. Men problemet med Dovizioso, det är ju inte att han kvalar dåligt. Problemet är ju att han har ju inte bättre fart.
Man kan det håller i sig under racen, ja.
Man kan ju säga liksom om Rins till exempel. Ja, men han kvalar dåligt. För att han har högre fart i sig och kunna vara högre upp. Men Dovizioso har ju inte farten ens. Så att hur ska han kvala bättre när han inte har... Det är klart att han har bättre fart än 17, men han har ju inte fart för att vinna ett race.
Nej, inte som det ser ut nu.
Han har ju inte det.
Nej.
Utan då kan han, ja, man kan inte säga riktigt att han kvalar dåligt, för att han kvalar när han förtjänar att kvala.
Men det som händer också, men det som händer också med de här kvalen, det är ju hur svårt det blir. Han hamnar ju lite grann i samma situation som Vinales gör här då, för han är mitt i trafiken och mer än så, och det som sker i inledningen där, det är ju någon kedjereaktion, någon liten kontakt mellan Petrucci och Paul Espargaro, och så tippar Petrucci av och Sarko tippar av ännu mer och bromsar omkull sig.
Ja, exakt, det är det som händer. Paul Espargaro, som när han lägger över till vänster så är han ganska långsam med den rörelsen. Petrucci touchar precis bakdäcket med sitt framdäck och då får han ett framhjulsläpp samtidigt, och det reagerar Sarko på, tar lite i bromsen, då kan kul direkt. Första vänstersvängen i racet, kalla däck. Det behövs ju inte mycket för att gå omkull i det läget. Och Dovizioso ligger på utsidan. Och som sagt, han ska ju inte befinna sig där, Dovizioso, när man slåss om mästerskapet. Men återigen, han sätter sig i den situationen på grund av att han inte är snabbare. Han hade säkert kunnat komma och varit med den här klungan med Nakagami och company som var ganska tätt efter. På en 7:e, 8:e, 6:e. Ja, det hjälper ju tyvärr inte om man ska slåss om mästerskapet.
Nej, det räcker så länge det är strul och problem för
exakt,
andra.
Exakt.
Men om det räcker ju också att Quartararo då får en eller två segrar till här, så gör ju det så mycket poäng. Så då räcker ju inte de här 6:e, 7:e platserna längre heller.
Nej, alltså första två helgerna på Jerez, där visste vi att han skulle ha problem. Men sen tycker jag vi började inse att det här kommer inte bli Dovis år när han presterade så dåligt på Bruno. Sen vann han visserligen ett race då på Rebelring. Men sen efter det så har det varit kräftgång återigen. Misano var ju också inte bra. Jag tror vi kan räkna bort Dovi från mästerskapet. Jag tror inte han kommer ta detta. För att han har inte farten.
Nej, och det kanske det var. Nu blir det tydligt också med krasch. Då blir det tydligt poängtapp. Men sannolikt så hade det här poängtappet blivit successivt. Eller han hade tappat mer och mer poäng till täten.
Quartararo har väl också en nolla?
Ja, stämmer.
Japp.
Japp, där har vi det.
Nej, minus. Men hände inte något väldigt oförutsett att han helt plötsligt kommer till en helg och det bara fungerar? Eller att Quartararo åker på covid-19, Ovinales, du vet, vad som helst kan ju hända med skapet. Men om det inte händer sådana exceptionella saker, då tror jag vi kan räkna bort Dovi.
Ja. Ja, vi släpper Dovi och en pluspunkt kvar. Kör. Vill du eller jag köra?
Ja, men kör du.
Jag tänker att eller min bestående känsla, det är ju att racet är superspännande hela vägen in till mål, och mycket hänger ihop med att Mir håller på att jaga kapp här i slutet, och även Rins kommer ju starkt. Men de här, vi har snackat om de här graferna när däcken går av, eller att Suzuki kommer starkt på slutet. Det är fortfarande väldigt mycket svårförutsedda, vad säger man? Oförutsedda händelser som...
Och svårt att förutse.
Exakt, tack för hjälpen. Som gör att det blir, jag tycker det är spännande race. Det är dit jag vill komma.
Ja, det är väldigt spännande. Det var visst så här i efterhand, så ja, att båda Suzukina skulle komma på pallen. Du hade ju faktiskt tippat både ettan och tvåan korrekt, i korrekt ordning till och med. Du hade ju Quartararo och Mir etta tvåa. Jag hade Mir, Quartararo etta tvåa. Så där låg vi ju ändå ganska bra till vad vi trodde. Men sen så stod Morbidelli i pool. Han hade inte jag topp fem ens. Rossi var med högt uppe. Så att det är ju väldigt oförutsedda race. Alltså det går inte att säga oförutsägbara racer.
Ja, det är det. Men det gör ju det... För, ja, det är ju också det som gör det fortsatt intressant och roligt att följa det här mästerskapet. För mig är det mycket, mycket bättre nu än för, om vi backar tillbaka till 800-eran. Jag vill minnas att vi snackade om det här i förra podden. Jag vet inte, du var inte så nöjd efteråt där. Jag tyckte inte att det var tillräckligt tydligt klargjort vad som... För vi snackade om dubbelrace.
Ja, och då sa jag... Nej, men jag sa ju att jag inte ville se de dubbelracen. För jag tycker andra racet brukar vara ganska statiskt. Det händer inte så mycket. Och förra veckan så hade jag ingen riktig... Jag hade ingen förklaring på varför det var så. Sen så lyssnade jag på mig själv i Acast, som man kan lyssna på den här podden. Och sen lyssnade jag igenom första bitarna där, och sen kom jag på vad fan, jo men det här är ju ganska självklart, varför det är så här, varför sa jag så för? Då hade jag inte tänkt klart då när vi spelade in, men nu har jag tänkt klart.
Skönt, en vecka senare.
Ja, det var ju dagen senare var det. Jag nämnde faktiskt detta under sändning också, FB1 eller 2 eller vad det var. Men anledningen till att det blir så här, när alla höjer sig, då blir det givetvis svårare att ta in den här tiden. Alla ligger på sitt max, gör inga misstag. Då blir det som vi såg i 800-eran, till exempel, när däcken var för bra och hojarna var för bra och förarna var för bra. Den som tog starten och ledde med en sekund första varvet, då blev det kanske 1,3 sekunder i mål. Och sen blev det så. För det var ingen som kunde ta in den här tiden. Och det ser vi ju inte längre. I alla fall inte om det bara är ett race. Utan då blir det som däcken gav 3 sekunder. 3 sekunder är ju... Det är ju 2 evigheter i de här sammanhangen.
Ja, det är det verkligen.
Alltså du tappar ju då 3/10 per sväng, typ.
Ja, det går ju att köra om hur lätt som helst. Om du kommer
hur
bakifrån.
Lätt som helst. Hur lätt som helst. Och det droppet, det är vi ju inte vana vid att se faktiskt.
Det var exceptionellt den här gången.
Det var det verkligen.
Men det var också förutsett, för att med de väderförutsättningar som var och den banan, så blev det ju, det hade ju alla på känn inför helgen.
Ja, för att däcken var nog lite för hårda som Michelin tog med sig. Varför? Det kan man fråga sig, men de kanske är vana vid annan temperatur och tog med sig sådana däck som skulle passa i vanlig temperatur. Eller de hade ju givetvis förutsett att det skulle vara kallare, men kanske inte så här kallt. Och alla valde soft egentligen, med något undantag. Och som vi såg så tog de ju slut också.
Men plussidan här för racen och raceutvecklingen då, det negativa i år, det har ju just varit då, i alla fall enligt den här spaningen, dubbelrace på samma bana. För då är man lite för, då är alla lite för bra.
Alla är lite för bra, ja. Och gör lite för mindre misstag, vet exakt hur däcken fungerar. Och den som kvalar högst upp, den är med i racen, och sen händer inte så mycket mer. Men nu händer ju allting i söndags.
Ja. Ja, det får räcka tycker jag på plussidan där.
Japp. Bra reglemente. Det måste vi enas.
Det är väldigt bra.
Det finns vissa tekniska detaljer som vi vill ändra på, men ja, i övrigt är det bra.
Ja. Du, mästerskapen nu då. Det var precis som du sa där, en poäng som skilde bara inför Barcelona. Och nu är det plötsligt mer uppsprucket poängmässigt i sammandraget.
Det är ju det. Det hände ganska mycket där bara på ett race. Vi har alltså Quartararo som leder på 108 poäng för Mir som har gått upp på en andra plats då på 100. Det skiljer alltså 8 poäng. Sen är det ytterligare 10 poäng ner till Vinales. Vinales tappar alltså 18 poäng på Quartararo. Han tar ju 7 poäng, de låg ju på samma poäng då inför racet. Då vi tappar ner till 24 bakom, och där har vi då de fyra förarna som är inom ett race. Det är alltså då vi då som är 24 bakom.
Ja, och ser vi nu det här brottet då, eller ser vi nu plötsligt ett par förare utkristallisera sig som verkligen kan vara med och slåss om en titel här?
Ja, jag tror det, och som jag trodde ganska tidigt också, att Quartararo har det här mästerskapet. Och de som hotar, det är Mir och Vinales. Det är så som jag har sett det den senaste tiden. Sen kan Morbidelli kanske utmana. Dovi har vi redan varit inne på vad vi tror där. Att jag tror inte han har speeden för att kunna göra det. Utan jag tror att det är de topp tre nu. De kommer göra upp om det till slut. Quartararo där utan det där misstaget i Misano 1. Han hade haft det här läget under stark kontroll.
Mm. Och då har vi sett att han är ju så pass snabb och stark så att då kan han ju kontrollera det här mästerskapet.
Och han gör ju normalt sett aldrig misstag. Han åker aldrig omkull.
Nej, det är en stor...
Det är en stor, och han tar ju vara på däcken, och det såg vi ju. Morbidelli klarade ju inte att hålla sin andra plats, utan han droppade ju ännu mer än vad Quartararo gör. Och så har han det där lilla flytet på sin sida också.
Ja. Det här är ett mästerskap i år som tog en ganska dramatisk vändning. Stor favorit och flerfaldig världsmästare Marc Márquez går av då i slutet på första racet för säsongen och skadar sig så allvarligt så att han fortfarande håller på att rehabilitera den här skadan. Men det här, fram till nu då i alla fall, så har ju det gjort att det har varit precis så här öppet så att man, det har kunnat gått åt vilken riktning som helst, även om i bakhuvudet, jag har också haft Quartararo som ett väldigt starkt namn redan från egentligen slutet på förra året. Men nu då med vad skulle jag komma till? Jo, jag tänker på vad är nuläget för Marc Márquez?
Ja, han visade sig i depån. Första intervjuerna som han gör sen andra skadan egentligen då, det gjorde han ju på torsdagen. Jag tycker det ser ganska ledigt ut i hans arm där, och ryktena går att han till och med vill vara med nästa helg i Le Mans. Kanske. Det skulle faktiskt inte förvåna mig om det kommer en pressrelease på måndag att Marcus set to be ready for Le Mans. Det är inte helt omöjligt.
Vad har han själv då att vinna på att komma tillbaka? Ändå igen här så är det i mina ögon lite snabbt. Även om han nu har varit borta ett tag. Han pratar ju samtidigt om att han inte är fullt återställd. Han har inte riktigt styrka och så vidare.
Jag säger inte att det blir så, men jag hade inte varit förvånad om det hade blivit så. Jag hade inte varit förvånad om han inte kommer tillbaka för en Valencia heller. Att han, nu är det ju, från och med nästa helg så kör vi 3 race. Det är ju Le Mans, och sen är det Aragon. Sen är det en vecka uppehåll, och sen är det Valencia, Portimao. Och han kanske inte är med på det här första choket av 3 race, utan kanske kommer tillbaka till Valencia istället. Men det känns som att han kommer komma tillbaka i år. Och det känns också som att det kommer, som han själv säger, det kommer vara snarare snart än senare.
Mm.
Sen visst, han kanske inte är med till Le Mans, han kanske kommer till något Aragon-race, eller så blir det Valencia. Men jag tror att vi har att förvänta oss att han kommer komma tillbaka hyfsat snart.
Jag tänker också att han är tillbaka till någon gång innan den här säsongen är slut. Kanske, ja. Kanske då, ja.
Kanske Aragon.
Kanske Aragon.
Ja.
Men just jag det här, för att just, det för, att komma, just för att komma igång, för det är ju inte så mycket tester för de ordinarie förarna. Och då är ju en poäng att vara igång och se de här racehelgen som att, ja, det är hans sätt att göra comeback utan press egentligen.
Visst är det så, för att mästerskapet är ju sedan länge kört. Även fast det är 150 poäng, tänkte jag säga. Det är det ju inte. Jo, det är det. 150 poäng. 6 race kvar.
Ja.
150 poäng kvar att köra om. 108 poäng har Quartararo. Så att det är klart att det teoretiskt är möjligt. Men i praktiken är det ju inte möjligt. Han kommer ju inte vinna mästerskapet. Så enkelt är det ju. Men jag tror att anledningen till att han vill komma tillbaka, det handlar ju om att han vill vara väl förberedd till nästkommande säsong. Det är ju det det handlar om. Och han har ju själv sett hur det går för Honda just nu. Han har inte testat så mycket med det här nya bakdäcket. Han vet inte var han står någonstans förutom i Jerez. Så att det är klart att han vill komma tillbaka så fort som möjligt, hjälpa Honda, hjälpa utvecklingen så att han är redo nästa år. Det är ju det handlar om alltihopa. Och kan han komma tillbaka tidigare, då får han flera i säljer att kunna... Han kanske känner någonting, att ja, men jag behöver en ny sån, eller vi behöver göra den här förändringen, och då tar det ju alltid tid att få de här delarna. Det ska ju tillverkas och sen på med dem, testa dem, blir det bättre, och göra den här utvecklingen av hojen som inte kommer finnas tid till sen. Och Crutchlow skadad, Brader var borta något race. Förarmässigt så är de ju lite illa ute.
Å andra sidan har ju Nakagami då faktiskt lyft sig ett hack, men han är ju fortfarande, det är svårt att utvärdera grejer fullt ut om man inte är där varje helg, alltså i toppen.
Ja, på ett sätt ja. På ett annat sätt så behöver man kanske inte, alltså det är klart att det är bra med en supersnabb testförare, men det är inte så att de är långsamma, de här förarna vi pratar om här. Det är, även fast Brad eller sist, eller du vet, han är inte, han är trots allt en före detta världsmästare i Moto 2 och åker lätt 3 år på Karlskoga med en hand på styret. Så han är inte dålig. Han känner också skillnader på olika saker.
Nakagami har faktiskt klivit upp till, han ligger 7:a i sammanlaget. Ja, han har inte varit utanför topp 10 en gång i år.
Jag är superimponerad av Nakagami. Kan han få det att stämma lite bättre bara? Ja. Kvalet här nu senast, han skulle kunna ha varit med det som hände på slutet med däckslitaget. Han skulle kunna ha varit med om en pallplats. Absolut. Det är många som kan. Men, så det tror jag med Marcus. Han vill tillbaka så fort som möjligt för att utvärdera var han står någonstans.
Och mästerskapet, de här återstående 6 helgerna då, kanske ökad differens mellan toppen och de som jagar. Det vill säga alltså från då Quartararo, Mir, Vinales och sen vidare neråt.
Ja.
Ja. Då tycker jag vi går in vidare bara lite kort på det här med, vi snackar test här nu och utveckling, och något som blir intressant längre fram här, det är ju säsongsfinal i Portugal, Portimao, och där väntar faktiskt ett test just innan Le Mans här.
Det gör ju det. De ska dit nästa vecka, tisdag och onsdag. Så kommer det vara officiellt MotoGP-test för MotoGP-testförarna. Lorenzo ska köra. Pirro ska köra. Bradel ska köra. Smith ska köra. Quinto Lee ska köra. Har jag missat någon?
Jag lyssnade med 3/4 öra, men jag tyckte att du fick med märkena här.
Jag tror det.
Någon från varje märke.
Någon från varje märke, ja. Mm. De ska testa både tisdag och onsdag. Onsdag så ska de ordinarie MotoGP-förarna testa på så kallade då Street Legal Spike. Det vill säga då R1, ja, Ducati, V4.
Dock inte för modifierat alltså. Som det råkade bli någon gång för en minst fransman.
Ja, exakt. Nej, då får man bestraffning och det ska man undvika.
Mm.
Utan... Nej, de ska vara lite mer street legal helt enkelt.
Den banan då i sig, Superbike har kört där ett antal år.
Ja.
Och även Endurance har kört.
Yes.
Men bankaraktären där, är någonting som förarna bör fundera på eller oroas över?
Lång raksträcka. Det ska bli intressant att se hur radfyrarna klarar det. Återigen, blir det som i Barcelona, att de kvalar som Vinales på en femte. Problem. Stora problem. Faktiskt.
Men å andra sidan är det en raksträcka med en väldigt lång svepande böj innan där. Man har med sig bra fart ut. Eller tänker du just starten och inledningen på racet?
Jag tänker starten och inledningen på racet. Men jag tänker också, i och med att det går så fort ut på den raksträckan, det vill säga att man uppnår topphastighet ganska snabbt. Och där har de sin svagaste punkt. Så att jag tror de kommer tappa mer på den raksträckan än i Barcelona. Sen är ju frågan hur det tas i det andra partiet, och det är ju några partier där det är höger, vänster, ganska inbromsning under nedlägg och sådana saker där radfyran kan vara betydligt bättre, och upp och ner.
Ganska rejäla nivåskillnader.
Så jag tror allting förutom raksträckan kommer vara fördel Yamaha, men jag tror de kommer få stora problem på raksträckan och framförallt fram till första svängen på första varvet.
Ja, och du kanske, man kanske även kan lägga till Suzuki också då i det här. Eller är Yamaha aningen vassare?
Ja, det är de. Men Yamaha är aningen svagare när det gäller toppfart.
Så hyfsat jämnt mellan radfyrorna igen då. Ja. Men, och de en nivå högre troligtvis än V4-erna.
Ja, vartidsmässigt. Ja. Vartidsmässigt tror jag det. Men sen är ju frågan vad som händer då i race.
Men just av toppförarna då, vilka kommer att ta sig dit då? För det är ändå ett tajt schema. Man ska dit och köra. Jag vet att Dovizioso ska dit och köra.
Ja, Rossi är han också anmäld nu. Jag såg däremot att Quartararo inte var anmäld. Men jag tror det har med att göra att han tänker sig ett annat test där. Så var Rossi i alla fall, för han var inte anmäld till att börja med till det här testet. För han sa att ja, men vi ska ändå dit med akademin och köra med VR46. Så då ska han köra då istället. Men tydligen så har de ångrat sig nu. Rossi ska vara med, Quartararo ska inte vara med. Och jag antar att han ska dit på ett privat test då. För att leder mästerskapet och lämna det åt slumpen, det tror jag inte på. Då lämnar man inte sådana saker. För det är superviktigt att kunna banan utan och innan. Även fast det handlar om att köra runt på närheten. Så handlar det om att få bantid och lära sig banan och alla håligheter. Och även fast den är nyasfalterad. Men man ska ändå lära sig hyfsat det som går.
Mm. Ja, det blir intressant att läsa av någonting från testerna också. Där. Man kan ju kanske utläsa något utav även testförarnas tider där på tisdagen då.
Ja, kommer vi få se ett nytt speedrekord där kanske?
Kan det gå så fort? Jag vet inte, jag har inte koll på vad Superbike-cyklarna går i slutet
inte
på den raken.
Inte jag heller faktiskt. Det borde man ju kollat upp för den går där jämfört med andra banor innan man gissar. Men det känns som att det kan gå rätt fort där.
Ja, det gör det.
352 var det i helgen va?
Ja, det ökade på ett par kilometer. Fortfarande är väl Mugello snabbare.
Ja, 356,7 är det ju där. Men det börjar närma sig.
360, ja. Om det är det du tänker, eller?
Ja, det börjar närma sig att ta det där speedrekordet som Dovi har. Det väl från förra året.
Ja, stämmer.
Och på Mugello som är den vanligaste banan att köra så pass fort på. Det hade varit kul om det var någon annan bana ju.
Ja, visst. Ja, vi får se lite mer nästa vecka då när testerna körs på Portimao. Sista punkten. Kontraktsidan. Hur står det till? Det har hänt en del under veckan.
Ja, äntligen har det väl hänt lite grejer. Dels då i helgen när Rossi blev klar för Petronas. Så att det är ur världen så att säga. Och när vi ändå pratar om det lite. Jag har hört ännu mer rykten om det där som stödjer den tesen jag hade förra veckan.
Det här med Suzuki förlängningen eller MotoGP-team.
Ja, Petronas Suzuki och VR46 Yamaha.
Vad kommer det ifrån? Är det något som du kan bekräfta? Eller någonting som du kan släppa? Eller du...
Olika källor.
Ja, intressant.
Som har de, det kan vara egna funderingar också som det kommer ifrån. Men det ligger, ju fler rykten som är desto närmare att det finns någon substans åtminstone.
För Petronas har ett år kvar på sitt kontrakt med Yamaha.
Exakt.
Och sen vet vi samtidigt att Rossi, hans karriär är väl, den är inte för evigt. Även om det nu, han har förnyat för ett år med Petronas. Men i förlängningen, jag tror att den här steget upp till MotoGP för VR46-teamet har kanske bara gjort lite halt i väntan på att han ska sluta eller också kopplat då till den här pandemin som pågår?
Ja, det vet jag inte i och för sig om det är pandemin riktigt som har gjort det, men han har inte varit jätteintresserad av det innan, men vi har ju hört rykten som, och det har jag bekräftat själv, att förhandlingar om det pågår redan eller prat om det pågår. Och då är det ju, vad kan han ta med sig för märke då om man skulle köra? Och det som ligger närmast i hans är ju Yamaha. Det är ju inget snack om den saken. Och det kommer ut detaljer också, eller detaljer, men ryktena säger också att Morbidelli har inte 2-årskontrakt med Petronas utan det är 1+1. Vilket då också stöder tesen att, som vi vet, Yamahas kontrakt med Petronas-teamet går ju ut efter nästkommande säsong. Och samtidigt så säger ryktena att Petronas inte är 100% nöjda med Yamaha.
Vilket utifrån låter märkligt tycker jag, med tanke på resultat, absolut. Med tanke på det är ju bara backat ett par år då med Tech Troa-teamet och den backningen som de hade från Yamaha, då är det ju milsvid skillnad. Ser ut som utifrån i alla fall.
Ja, men beror inte det mycket på förarna?
Ja, vi vet ju att Sarko gjorde starka resultat.
Och han hade ju fjolårsgrejer. Ja. Och det var ju Tech Troa ganska missnöjda med. och skulle då Suzuki vilja ha ett satellitteam och välja Petrona, så skulle ju Suzuki-teamets satellitteam bli väldigt högt upp i hierarkin där. Det kommer ju inte vara stora skillnader mellan satellitteamet och fabriksteamet.
Det blir lite som KTM har nu där.
Exakt, för det är ju den vägen som man vill jobba på.
Ja.
Sen säger jag inte att Yamaha inte vill att det ska gå bra för Petronas, absolut inte. Men jag tror att det finns en prislapp där som är problemet kanske.
Ja.
I vilket fall, Ducati blev ju klar i veckan.
Två stycken till och med.
Två stycken, ja. Precis som vi trodde. Bagnaia uppe i fabriksteamet. Sarko kommer ta hans plats då i Pramac Ducati. Och sen även Jorge Martin då att ta steget från Moto 2 upp och ta minnesplats i Pramac Ducati. Så det blir Sarko och Martin i Pramac och Miller och Bagnaia då i fabriksteamet.
Vad händer för Vincia då?
Ja, det vet man inte riktigt heller. Där går det starka rykten om att Leopard Racing i Moto 3 ska ta över de platserna redan till nästa år. Vad som händer då? Bra fråga. Men då blir säkert inte Rabat kvar. Rabat som även nu har funderingar på att sluta. Så att då är frågan, ska det ske nu eller ska det ske sen? Det vet vi inte.
Nej. Men tillbaka till de här två kontrakten som är skrivna då. Vi såg det komma. Bagnaia, supersnabb. Kommer tillbaka också efter skada och är fortsatt snabb. Och han var ju väldigt snabb till och med på Misano. Både med det här polvarvet som ströks och under racet krasch från ledning. Men också yngre förare, vettigare för framtiden för Ducati. Eller vad säger du där?
Jag tycker också framtiden ser väldigt ljus ut. De har ju Sarko då som är litet i åren som kommer köra i Pramac. Unga förare i fabriksteamet. Ung förare i Martin. Ser bra ut. Ser ljust ut. Sen är ju frågan då, vem ska leda det här utvecklingsarbetet? Å andra sidan så känns det som att de lyssnar inte på den som ska utveckla grejerna ändå. Så att,
det gör man fortfarande någonstans vid fabriken.
Exakt. Man lyssnar inte på vad Stoner säger. Man lyssnar inte på vad Dovizioso säger.
Och då är det bättre att ta de här yngre förarna kanske som inte har något att jämföra med.
Det är det jag menar.
Ja.
Varför inte?
De kör med det som är.
Och det är bra förare i hela bunten. Sen om de är världsmästare i någon av dem, det får vi se.
Mm.
En av dem är ju det åtminstone. Två av dem, Bagnaia också förresten.
Ja.
Bagnaia och Martin.
Ja.
Och Sarko har två titlar mot två. Ja. Så att, ja.
Många världsmästare. Miller, tog han någon titel i
slutet? Nej, han gjorde ju inte det.
Nej, han gjorde inte det. Nej. Men du, det återstår bara egentligen en grej för mig. Och det är också bara att summera de platser som är kvar. Då, för då är det plötsligt inte så många styrningar som är över i MotoGP. Det är LCR, där det är inte bekräftat vad som händer. Det
är... Nakagami kommer ju med stor sannolikhet bli bekräftad där.
Och då blir det i så fall Nakagami, Alex Marquez där.
Mm.
Aprilia, vad händer med den styrningen?
Ja, det vet vi inte. Jag tror den går att vänta lite på i Annone. Det ska upp nu den 15 oktober. Ska det upp i CAS. Och då är det ju både, det är två case där. Det ena caset är ju i Annone som är mot FIM. Tycker att bestraffningen är fel. Och sen är det även är det Vada som är emot FIM. För att de tycker att bestraffningen är för klen.
Det här var ju lite så här, nästan som en gangsterfilm. De står och riktar pistolen mot varandra.
Ja.
Ja, intressant då. Då är det låter ju som att det är många lösa trådar där kring Enonne. Sen såg vi ju Enonne på plats också på något race. Och han ser ut som att han skulle behöva tappa lite vikt.
Deffa lite.
Ja.
Mm.
Om man nu ska sätta upp honom i salen igen. Han såg bit ut.
Ja, vi får ju se om man kommer tillbaka den här säsongen. Men sen nästa säsong har ju inte kontrakt heller. Och då är frågan vill i så fall om de släpper det här. För det kan utmynna i, det är ju att han får 4 års avstängning. Och då har ju 1 år redan gått nu. Men då är han ju borta. Då är det ju kört. Och frågan är om det inte är det ändå. Faktiskt.
Ja, jag får den känslan att det är så.
Han kanske, om man blir frikänd helt, ja men då kanske han kan få fortsätta året ut hos Aprilia. Det kommer han ju få göra i så fall. Smith går tillbaka till sin testverksamhet. Till nästa år så ligger nog Dovi bäst till att ta den styrningen om man själv vill. Vill inte han, känner att det är ingenting för honom, då kommer frågan gå till Crutchlow. Då tror jag att han kommer ta den. Och så kommer det bli.
Och det här innebär ju alltså att det kan bli slut på karriären för Crutchlow eller Dovizioso till nästa år.
Ja, jag tror det. Det så verkar det, för det verkar inte vara något annat märke som är villiga att släppa kontraktet med någon av deras förare. Vi har ju spekulerat KTM, den dörren verkar vara helt stängd. Yamaha har ju inte kommit in på. Honda jämte Alex Marquez tror jag inte han kommer komma in på heller.
Du tänker Crutchlow nu här?
Nu tänker jag Dovi.
Dovi, ja. Jag ville bara höra vem du tänkte där. Ja, nej, det tror inte jag heller.
Men det gäller ju även Crutchlow, för han har ju fått sparken härifrån redan. Så att, ja, vad finns det kvar? Suzuki har inte kommit in, det finns bara två platser.
Och andra mästerskap tror inte jag är intressanta längre. Nej. Efter alla de, inte som sluttampen på...
Det tror inte jag. Jag tror definitivt inte för Dovi. Men jag tror inte heller för Crutchlow.
Han har ju gjort det förut.
Ja, exakt. Så att nej, det blir nog så. Någon av dem tror jag vi kommer tappa. Faktiskt.
Ja, ja, det är naturliga utvecklingen här med förare och kontrakt.
Sen finns det ju en styrning kvar också hos Avintia. Jämte Tito Rabat. Om det nu fortsätter som det är, vilket ryktena säger som sagt, Leopard Racing till nästa kommande säsong, då kanske det blir två helt nya förare. Det pratas ju mycket om Inea Bastianini som ska ha redan ett Ducati-kontrakt, har han offentliggjort, men inte någon annan. Så att vad som gäller vet jag inte. Men,
det är lite ovanligt att vara som förare först ut med att...
Men det kan ju vara just att Leopard Racing på väg upp. Och vi ska komma ihåg att Inea Bastianini åkte för Leopard Racing för 2 år sedan.
Ja.
Så att där finns det ju en connection.
Sen pratas ju även om Luca Marini.
Och det skulle nog vara om Leopard Racing tar klivet upp och Tito Rabat väljer då att antingen att han kliver av självmant och fortsätter med Avintia eller om Leopard Racing tar steget upp. Då kommer det också pratas om Luca Marini.
Mm.
Ja. Troligtvis Enea Bastianini åtminstone.
Ja. Du, det blev en hel del avhandla som vanligt.
Nu får det vara bra, va? Nu är det släpsko och speedway.
Ja. Vänstersläp och 2 deltävlingar som återstår i Speedway Grand Prix. Kan bli svensk världsmästare den här helgen.
Det vet vi inte. Och Nej. Den här podden kommer inte komma ut före Speedwayen ändå.
Nej. Men vi avrundar den här podden och så hörs vi snart igen.
Tillbaka nästa vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.